Steven Sanchez och And Behold, Until I Found You. När förändrades din kropp, vill jag veta i kvällens Karlavagnen. Numret är 020 22 10 30. Nu Ekonyheter.
T4, Sveriges Radio.
Och här är Ekot. I USA och på många andra håll så har det varit stora ras på börserna idag efter president Trumps besked igår att omfattande handelstullar mot omvärlden ska införas. Stockholmsbörsen stängde på minus 3,4% och i USA stängde tekniktunga Nasdaq på minus 6% och Dow Jones på minus 4%. Jens Magnusson, chefsekonom på banken SCB, säger så här om raset på de amerikanska börserna.
Ja, men det är ju stort. Det är inte ofta som vi pratar 3, 4, 5, kanske 6% nedgångar som vi såg idag. Och just för amerikanska börsen så får man väl backa tillbaka till 2020 för att se ett lika stort ras på en dag. Så att det här är det ovanligt. Det är den typen av nedgångar som man bara ser när någonting ganska extraordinärt har hänt. Någon typ av chock mot ekonomin. Och det är ju den här tulldiskussionen som vi är inne i nu.
Man kan inte se det som en överreaktion på marknaden här?
Kanske, det vet vi ju inte. Det kan naturligtvis svänga tillbaka lite imorgon. Men jag tror att det blir, jag tycker snarare kanske man kan säga att vi har sett en underreaktion på marknaderna de senaste veckorna som har byggt upp till det här. Och många marknader har ändå tagit det med ett förvånansvärt lugn. Men nu blev det verklighet och då fick man en del av det här återspeglat i dagens börskurser då. Så att jag skulle inte säga att det är en överreaktion, men däremot så vet vi ju ytterst lite om hur det utvecklar sig framöver. Kommer det goda nyheter så kan det svänga uppåt igen och då kan man säga att det var en överreaktion, men kommer det fortsatt dåliga nyheter så kan det gå mera neråt.
Sa SCBs chefsekonom Jens Magnusson som intervjuades av Ola Jan-Åke Dunkers i Studio 1 kväll. Och i London sa idag premiärminister Keir Starmer att ingen tjänar på ett handelskrig och att förhandlingar om handel mellan USA och Storbritannien fortsätter.
Decisions we take in coming days and weeks will be guided only by our national interest.
Besluten vi nu tar handlar om vad som är bäst för Storbritannien, sa Keir Starmer inför representanter för det brittiska näringslivet som samlats på regeringskansliet Downing Street på torsdagsförmiddagen. Tullarna är dåliga, men det kunde varit ännu värre, är annars ett genomgående tema i de brittiska kommentarerna idag. 10% för Storbritannien är trots allt lägre än vad många andra länder fick, hälften mot EU till exempel. Storbritannien har heller inte samma stora handelsöverskott gentemot USA som flera andra länder. Men inte minst bil- och läkemedelsindustrierna är bekymrade. Den brittiska regeringens strategi har varit att ligga lågt med högljudd kritik mot USA och istället satsa på förhandlingar. Såna pågår fortfarande, försäkrade Keir Starmer.
They continue and we will fight for the best deal for Britain.
Pontus Mattsson, London.
Och vid en presskonferens ikväll svensk tid så presenterade den colombianska regeringen sina planer på att köpa det svenska stridsflygplanet JAS Gripen. Lotten Collin är vår Latinamerika-korrespondent.
Ja, det var en pressträff med försvarsministern, Colombias försvarsminister Pedro Sanchez, Sveriges ambassadör och även Saabs vd var på besök, var med och en hel del personer från flygvapnet. Och ja, man berättade att man har skrivit en avsiktsförklaring, en överenskommelse om fördjupat försvarssamarbete. Man sa också att man kommer köpa mellan 16 till 24 stridsflygplan, JAS Gripen. Det var en hel del som inte är klart också. Det är inte klart när de här planen ska levereras. Det är inte klart exakt prislappen. Saabs vd sa att man kommer börja förhandla om det nu. Att det är några månader framåt innan man skriver under liksom det slutgiltiga kontraktet. Men att man har kommit ändå ganska långt får man förstå det som eftersom att de gör den här pressträffen.
Rapporterade vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Så Sverige idag väckte så kallad bevistalan mot en 14-årig pojke som misstänks för mordförsök efter en knivattack på en kvinna i Borås i januari. Pojken har varit aktiv i chattforum på nätet där medlemmarna uppmanas att begå våldsdåd. Åklagare Louise Bremander.
Det är en medelålders kvinna som i januari i år blir överfallen och knivhuggen i ryggen. Han livesände ju eller livestreamade själva händelsen.
14-åringen är omhändertagen av socialtjänsten och i det beslutet framgår att han varit med i olika chattgrupper på nätet och haft material som kopplas till högerextremism och internetrörelsen No Lives Matter som uppmanar medlemmarna till våldsdåd och sprider manualer på hur man ska göra. Åklagare Louise Brimander igen.
Om det skulle vara ett motiv till händelsen eller en del av anledningen till dådet, det kan inte jag svara på i dagsläget.
Tingsrätten håller bevistalan, parter och ombud kallas till sal 14.
Samtidigt hölls idag en bevistalan i ett liknande fall där en man i 80-årsåldern med rullator knivhöggs i ryggen i Hässelby i västra Stockholm i höstas. Misstänkt är en annan då 14-årig pojke. Också han var aktiv i forum på nätet där medlemmarna uppmanas till våldsdåd och filmade och livesände överfallet i en chattgrupp på nätet.
Vänta utanför länge.
Pojken var klädd i en grå luvtröja när han skulle föras in från en sidodörr. Innan han fick komma in beslutade rättens ordförande om sekretess med hänsyn till hans ålder och alla utomstående fick gå ut ur salen. Bevistalan är en form av rättegång som kan hållas när en person under 15 år misstänks för allvarliga brott. Louise Brimander, åklagare i utredningen om knivöverfallet i Borås igen.
Det som tingsrätten kommer göra, det är ju att pröva själva skuldfrågan men inte utdöma någon typ av påföljd.
Reporter Henrika Åkerman. Det prestigefyllda arkitektpriset Kasper Sahlin-priset går i år till besökspaviljongen i Linnéträdgården i Uppsala. En till ytan liten byggnad gör sällskap med andra små mästerverk i arkitekturhistorien, skriver juryn i sin motivering. Kasper Sahlin-priset har delats ut sedan 1962. Och så vädret, imorgon får Götaland och Svealand mest soligt. Under eftermiddagen, främst i östra Svealand, passerar tätare moln söderut. I Norrland mer moln och snöbyar som rör sig söderut. Från i söder 10-15 grader till i norra Lapplandsfjällen 2-7 minusgrader. Producent för den här sändningen det var Louise Steinberger, i studion Johan Hellström.
Det här är Karlavagnen i P4 med Annika Ilmoni.
Där vi fram till klockan 12 fortsätter snacka om när kroppen förändrades. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Per som förlorade bägge sina underben och var typ mer glad än innan olyckan nu. Tacksam för att vara vid liv. Han har inga problem att gå med shorts trots att proteserna då väcker frågor, särskilt hos barn. Så du som lyssnar, vad hände när din kropp förändrades? Har du själv aktivt gjort saker för att ändra den? Jag hade gärna pratat med dig som gjort en skönhetsoperation. Typ kanske hårtransplantation eller liknande. Ja, du ringer alltså 020 22 10 30. Jag hade också med Emily som gått ner över 100 kilo. Hon bestämde sig för en gastric bypass eftersom hon ville se sina barn växa upp. Smalhetsen heter en ny dokumentär på SVT som belyser skönhetsidealet som just nu dominerar, där unga kvinnor vittnar om hetsen av att banta och förändra sitt utseende. Man har ju en livslång relation med sin kropp, va? Så vad har du som lyssnare gjort när kroppen förändras för att behålla en kärleksfull relation till den? 020 22 10 30 är alltså numret.
Alltid på väg någon annanstans. En flyttfågel ur balans som fick ha huvudet i din famn. Räddare som räddas kan. Du står kvar i dina regnblöta skor på vägen där jag bränner. Stannat vid vår slutstation. Ser alltid slutet i varje stad. Är det inte uppenbart? Lät aldrig tandborsten ligga kvar. Jag var bara på genomfart. Det blev måndag för mig.
Du vet såna som mig faller så hårt och sen ångrar man sig. Du står kvar i dina regnblöta skor på vägen där jag brände vår bro. Och vi kommer inte längre, jag tror att vi stannat vid vår slutstation. Känns som det är det enda du gjort. Jag går för skadan i redan jord. Och du står kvar i dina regnblöta skor.
Miriam Bryant med Regnblöta skor. I Karlavagnen ikväll pratar vi om när kroppen förändrades. Numret, det är 020 22 10 30. Ska vi till Uppsala och Stig Bertilsson, hallå där.
Ja, tjenare, tjenare.
Hur har du det?
Ja, jag har faktiskt riktigt bra, måste jag säga.
Varför det då?
Ja, jag har avslutat jobb precis ikväll. Så jag ska fortsätta morgonbitte här och jobba. Jag driver ett utbildningsföretag så jag håller på runt landet och håller på med olika utbildningar. Okay. Så är det.
Jobbar du så sent då?
Ja, och det är vi faktiskt så ibland. Mm. Det är ju folk, man försöker jobba när folk har möjligheter att komma, så att säga. Det är ju faktiskt så. Det är ju kunden som avgör, vet du.
Ja, men såklart. Ja, vi är ju några stycken som jobbar kvällstid förstås.
Absolut, absolut. Så är det.
Du Stig, det här med kroppen och när den förändras. Hur gick det till i ditt fall?
Ja, jag kan väl säga så här att... Det var ju en väldigt besvärlig situation som jag hade. Jag var väldigt vältränad när jag var yngre, måste jag säga. Och det var jag nog ända till jag varit en 35 år. Så tyckte jag att det var tråkigt. Jag jobbade fruktansvärt mycket. Jag är en sån som har jobbat hela mitt liv fruktansvärt mycket. Och då var det helt enkelt så att jag började få så... Jag har en väldigt dålig rygg, så kallad skolios eller vad det heter, sån rygg. Och det har jag ju naturligtvis haft problem med. Men då började det bli så att jag måste gå med kryckor, jag hade värk. Och jag förstod att jag måste göra någonting åt det här. Och då tänkte jag, så vad ska jag göra? För att jag hade inte tid att gå på någon gym eller något sånt där. Och jag måste göra någonting enkelt. Och tänkte jag, så jag måste pröva börja med armhävningar.
Okay.
Och det kan man ju skratta naturligtvis åt lite grann. Va? Men för mig var det ju en fantastiskt lätt sätt att komma igång och träna. Och det gjorde ju faktiskt att jag repade upp mig riktigt bra faktiskt. Vart ju riktigt bra i kroppen så småningom. Så
när gjorde du de här armhävningarna, Stig?
Ja, det kan ju vara allt ifrån att jag tankade bilen. Under tiden jag tankade bilen ibland så gjorde jag mina... Jag börjar först, jag kan säga, det är inte bara att hålla på med armhävningar, det är ganska jobbigt faktiskt.
Ja, det är en tuff övning här.
Ja, jag gjorde 20 stycken, jag gjorde nog första gången jag skulle pröva så gjorde jag nog 15 stycken och då lät det så ungefär som jag skulle få, jag tänkte så att då måste vi ta och beställa en ambulans snart, för så illa var det alltså.
Jag fattar.
Och jag hade sån fruktansvärt dålig kondis. Mm. Men så småningom efter ett år, då var jag uppe i 80 stycken armhävningar 2 gånger om dagen.
Oj, jättemånga armhävningar.
Och ibland så tog jag och jag var uppe och vände på 120 och sådär någon gång också. Då. Så att bara för att testa. Så 120-130 låg jag på någon gång också. Pumpa. Och i alla fall så småningom så jag tänkte inte så mycket på det där när man liksom tränar så där lite lugnt och stilla, va? ja, kanske inte allt det, men det är ganska mycket, men det är ganska mycket humor också i det här. Det är ju faktiskt så att jag tänkte inte på det där, utan att man liksom rätt som det var, så istället för att man hade en massa löst hängande grejer som, kring kroppen, så vart det bara muskler till slut, och vart det även magmuskler och så vidare. Och,
ja, det är en sån helkroppsövning ju det här.
Ja, alltså det är ganska, ganska bra faktiskt. Och så skulle jag kolla kondition utav en händelse. Då visade det sig att jag hade riktigt bra kondis. Alltså. Och jag har inte sprungit en meter, hade jag gjort. Och, så jag varit hela tiden förvånad. Och, det är lite, man är ju lite som man är. Alltså. Det är ju så. Man tog ju varje tillfälle tränade. Så att jag vet, det var någon gång jag var ganska mycket humor också med det här. Det var någon gång jag var i... Jag vet, ska jag tanka bilen på något ställe då jag tänkte, det är ingen som ser mig här nu, så jag slängde mig ner på backen och gjorde mina 800 armhävningar där, och så var det en dam som stod en bit ifrån och stod och tittade på mig och hade en fruktansvärt fin bil då, som kostade kanske nästan 2 miljoner.
Wow.
Och så efter ett tag så då kommer de fram och så säger så här, jobbar du som bodyguard? Så. Nej, det gör jag inte. Så. Nej, jag bara funderar. Och då tänkte man ju då hon hade väl räknat antal armhävningar jag hade gjort. Och det var väl en ganska kul grej faktiskt. Jag måste säga, jag var full i skratt. Och då, man tänkte ju inte på det här att man fick muskler och så vidare, utan det var ju någonting som det tog jag liksom riktigt så sakta att bygga upp det. Och någonting som jag var ju så jätteglad över, det var ju att jag slapp ju all verk i ryggen. Ja, det försvann.
Ja. Men du, Stig, alltså en fråga om man är bodyguard, det är ju en raggningsreplik rakt av, du förstår
det. Ja,
den,
men alltså det var inte frågan om det, alltså, för att det måste ha varit någon, alltså jag vet inte, hon missuppfattade väl med på något vis. Hon funderade vad jag höll på med och jobba med. Jag vet, eftersom jag håller på så där, man måste ju vara lite knäpp.
Nu men lite så, va?
Ja. Och det är man ju också naturligtvis. Men det var ju mitt sätt att träna det här. Och jag måste säga så här, att jag tyckte det var väldigt bra.
Hur länge höll du på med det här då? Alltså, kör du fortfarande?
Ja, jag håller på fortfarande. Ja, jag har ju aldrig... Många frågor man träffar på. Har du slutat med armhävningar?
Nej. Hur många har du gjort idag då?
Idag har jag inte hunnit gjort några ännu. Utan det är faktiskt så att ibland, nu gör jag inte, men jag brukar göra en 50-60 sådär om dagen ungefär nu. Inte mer då. Och då gör jag det en gång, va. Men jag håller inte på att träna något hårt nu. Förr gjorde jag 80 stycken och 2 gånger om dagen. Men då, när jag håller på då år ut och år in på det där viset, så... Jag har hållit på i 10 år och gjorde 160 armhävningar om dagen.
Alltså
och
då, det är helt sanslöst många armhävningar.
Ja, det är sjukt egentligen, men jag måste säga så här att jag mådde så bra av det, så att jag tyckte inte att det var så. Det är gjort på, alltså kanske man har hållit på 10 minuter, nej inte 10 minuter.
Men det är inte så farligt, nej.
5-6 minuter, kanske man höll på och gjorde 8 armhävningar sen. Kunde man jobba som vanligt igen. Så att det var ingen fråga om. Och det vet
inspirerande jag. Det här, Stig Bertilsson i Uppsala. Jag kanske ska börja göra lite armhävningar när vi kör musik här i Karlavagnen.
Ja, varför jag inte? Vet inte.
Du, tack för att du var med i Karlavagnen. Och kanske du har inspirerat fler än mig.
Ja.
Men ni vet vad han
testa, så att säga.
Fortsätt lycka till med armhävningarna nu då.
Ja då, tack så mycket.
Tack. Hej då, Stig. Ha det bra. Hej då.
Hej.
Wow, häftigt. Bara bestämma sig för att göra armhävningar och sen är man uppe i 160 stycken per dag. Otroligt. Vi ska till Bohuslän, Hamburgsund, för där finns Ulla Sommar. Åh, Ulla, vilket fantastiskt efternamn du har.
Ja, visst har jag.
Är det någon som har tagit det från början eller är det ett gammalt namn?
Du, det är faktiskt min svärmor. Hon hade det som flicknamn. Och när vi gifte oss så bestämde vi oss att ta... Jag var gift tidigare och hette Olausson. Och så och min man då Olsson. Så vi tyckte att det var på tiden att vi gjorde något radikalt. och göra något trevligt efternamn som passade oss.
Ja, bra val. Du Ulla, om du bara håller luren lite närmare din mun, för du låter så långt bort.
Ja, okej. Nu hörs det bättre.
Nu hörs det bättre. Toppen.
Bra.
Du Ulla, när i ditt liv förändrades din kropp?
Ja, det gjorde det 2023. Då jag förlorade min man. Och det var ju så mycket runt omkring. Ett dödsfall och begravning och allt det. Men när allting var klart så bara jag ramlade ihop och blev helt totalt. Kroppen slog bakut och jag blev rullstolsbunden.
Okej.
Ja, den talade ett tydligt språk att den tyckte det här var för mycket.
Så sen 2 år tillbaka sitter du i rullstol?
Ja, det gör jag.
Hur var den förändringen för dig?
Ja, det är inte roligt. Det är det inte. Man får ju anpassa sig. Och man kan inte göra som man själv vill riktigt. Utan man har ju hjälp av hemtjänst och så vidare. Och det är ju underbart. De är jätteduktiga. Men just det där att bara, du vet, kunna ta på sig skorna och gå ut och göra promenad eller gå till affären och det här. Det saknar jag något våldsamt mycket.
Såklart.
Ja.
Vad gör du när du känner dig lite extra ledsen för det här? Vad gör du då?
Ja, jag gör väl inget speciellt. Ja, jag kan sätta mig och göra korsord och såna här saker för att skingra tankarna. Och du förstår, det är så här att jag förlorade min son för 13 år sedan. Så att det repades upp alltihop när det här hände.
Såklart.
Ja.
Det var och låter det som är en tuff period.
Ja, det har varit väldigt tufft. Det har det.
Men du Ulla, har du märkt liksom någon förändring i hur folk ser på dig också nu när du sitter i rullstol?
Nej, det tycker jag inte.
Nej?
Inte på någon negativ sätt i alla fall. Utan det är positivt till mig. Ja. Det känns skönt. Ja.
Men det är klart, det är ju en jätteförändring att gå från att då vara gående till att sitta i rullstol. Självklart så är det.
Det är det.
Ulla Sommar, ditt efternamn, det tar jag med mig efter den här kvällen kan jag säga.
Ja, det kan du göra.
I Hamburgsund, Bohuslän. Tack för att du var med och berättade om när din kropp förändrades.
Ja, tack själv.
Och ta hand om dig nu.
Ja, du också.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Hej.
Ja, kroppar kan förändras plötsligt eller långsamt under en tid. Hur gick det till när din kropp förändrades? 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30. När förändrades kroppen? When the leading man appears.
Every time you go away med Paul Young. Blir så inspirerad av Stig i Uppsala som gör fortsatt nu mellan 50 och 60 armhävningar per dag. Alltså han var 70 år nu och när han var runt 50-årsåldern så gjorde han typ 160 om dagen. Han bara bestämde sig för att nu skulle ryggvärken bort. Så körde han på, men ja, jag är inte uppe i några 60 armhävningar, det kan jag lugnt säga. Ja, vi ska faktiskt tillbaka till Uppsala, men till Anita Olsson. Hej Anita!
Hej!
Gör du armhävningar?
Inte så mycket tyvärr.
Det var jättejobbigt.
Men jag borde.
Helt slut, jag kanske gjorde 10 stycken.
Ja, nej, nej, men jag kan ju göra några stycken, men nej. Nej. Min kropp har sagt ifrån efter klimateriet. Då känner jag liksom hur bara... Allting bara fallerade liksom på något sätt.
Åh, det var i och med klimakteriet, Anita, som din kropp förändrades.
Ja, då kände jag att jag gick upp över 10 kilo och jag försöker liksom motionera och greja. Men ja, den vill inte hänga med.
Den vill inte hänga med.
Men nej.
10 kilo, alltså ja, det är liksom både mycket och lite tycker jag.
Ja, jo, men det känns ju så där som att man känner ju av det liksom och försöker att fortsätta och promenera och greja för att känna sig att man mår bra.
Mm. Men gör du någonting, Anita, för att bli sams med den där kroppen som ju är en livslång relation?
Ja, jag vet inte om jag gör någonting sams, men jag känner mig mest osams hela tiden.
Men det är ju inte, tufft.
Ja, att man inte liksom... Ja, ah, nej, nu ska vi ut och promenera. Och så promenerar jag. Och så känner jag, nej men gud, hallå. Nu gjorde det ont i foten. Nu gjorde det ont här. Ja, så nu måste jag ta det lite lugnt.
Ja, för det gäller att lyssna på kroppen också. Om det ska vara en bra relation till den.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Men så att... Jag har ju varit väldigt aktiv i min ungdom. Så när jag kommer här nu i klimateriet så kände jag bara att nej, det här är inte min kropp. Vems kropp har jag fått? Så känns det liksom.
Är det så den, alltså din känsla är kring din kropp?
Ja,
att, vad är det här?
Vad är det som hände? Varför blev det så här? Ja, så kändes det faktiskt.
Men hur hanterar du det då?
Ja, jag försöker liksom att fortsätta att vara aktiv på ett bra sätt. Jag har ett aktivt arbete och jag försöker vara aktiv på min fritid. Men man känner ju att det inte svarar på samma sätt som det gjorde när man innan. Liksom. Jag känner verkligen tydligheten att det förändrades. Så jag kan tänka mig att det är många kvinnor som känner så.
Så helt säkert. För det är ju liksom i olika skeden av livet. Det gäller ju liksom både kvinnor och män. Men vi pratar ju mycket om kvinnokroppen och vad den genomgår. Alltså de som väljer att bli gravida till exempel. Det är ju en stor transformation. Och sen klimakteriet. Och, ja, men det är mycket som man ska... Mm. Och sen så skönhetsideal, det är vi ju allesammans offer för. Men det är ju när man ska se ut på ett visst sätt och så vidare. Och det är inte lätt att... Mm.
Nej, men alltså, jag tycker att det pratas alldeles för lite om klimakteriet och besvären som alla har. Mm. Det finns ju så många olika besvär, men det har varit lite tabu, tycker jag, med det här med att prata om klimakteriet. För att då har ju kvinnan liksom på något sätt försvunnit ifrån den attraktiva marknaden. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår verkligen vad du menar. Men varför tror du att det är så känsligt då?
Nej, jag vet inte varför det är det. Men alltså, jag tror bara att det är våran tidsanda. Att man ska vara ung och vacker. Jag menar bara det här nya programmet som har kommit på SVT 1 om smalast vinner.
Ja, jag tittade på den idag. Hemskt. Mm.
Ja, det är fruktansvärt. Men alltså, jag tror ju att världen tror att man ska vara ung tills man är 100 liksom.
Ja.
Eller, ja. Men så är det ju inte.
Men alltså, när du säger så här, men att kvinnor liksom slutar vara attraktiva på vissa områden då. Det kan ju gälla liksom, ja, vad kan det gälla för områden?
Jag tycker ju inte att kvinnan slutar att vara attraktiv, men jag skulle vilja säga att man får den sociala medier och sådär liksom visar ju bara att man ska vara den ungdomen hela tiden.
Just det.
Men
jag kan ju uppleva om jag umgås med kvinnor som är, för jag är 41 år, om jag umgås liksom med kvinnor som är, ja, men i min ålder och uppåt, och särskilt då, ja, men du är 60 va? Alltså där kan jag uppleva en enorm så här frihetskänsla. Att bara, nu är det över. Vi blir inte bedömda på samma vis. Våra kroppar blir inte liksom kommenterade på all samma sätt. Det är en frihet, Anita. Kan inte du känna det?
Jo, det kan jag känna. Absolut. Det kan jag hålla med dig om. Men samtidigt så känner jag också den här känslan av att vilja vara attraktiv. Även fast jag är gammal så vill jag ju ha liksom uppmärksamhet.
Ja.
Så är det ju.
Just det.
Och då känner man ju så här, är jag attraktiv nog för att få lite uppmärksamhet av människor runt omkring mig? Nu är jag gift så jag får jättemycket uppmärksamhet av min man. Men man vill ändå ha uppmärksamhet av, vad ska man säga, inte marknaden, jag vet inte vad jag ska kalla det. Men alltså, man ska ändå känna liksom att någon känner så här, åh, du är vacker som du är. Och det kan jag känna ibland, att är jag verkligen vacker som jag är? Är jag det? Nej. Enligt mitt tycke så är jag inte det. Men min man bekräftar mig hela tiden. Men det spelar ju ingen roll. Ibland vill man ha bekräftelse från yttre också.
Ja, jo, och det förstår, alltså jag förstår ju vad du menar, alltså bekräftelsebehov, det är väl någon slags grundläggande hos oss människor, snudd på. Men vad attraktion är och vad som är attraktivt, det är ju verkligen i betraktarens öga. Men du, jag måste fråga en annan sak som jag har tänkt på, Anita. Därför det här är så spännande ämne. Har du liksom blivit sedd på som en vacker kvinna tidigare i ditt liv? Förstår du vad jag menar?
Ja, det har jag.
Ja. Jag tror att det är tuffare för er.
Du tror det?
Ja, jag tror det.
Ja, men så kan det vara.
Liksom, alltså, kvinnor och män såklart, som har blivit sedda på och liksom fått mycket uppmärksamhet för sitt utseende. Där är det tuffare att lite grann, ja, men att kroppen förändras. Än för oss som fick typ skaffa ett hest skratt och lära sig att lyssna på människor istället, om du förstår vad jag menar.
Ja, absolut. Men sen märker man ju också i och med åldern, om jag får säga så. Det var ju inte om den här kroppen, utan i och med åldern så ser man ju människan som man möter på ett annat sätt. Man ser ju andra kvaliteter.
Ja.
Ju äldre man blir så ser man ju människan innanför skalet.
Ja, eller hur? Och då blir ju utseendet sekundärt liksom.
Ja, det är viktigt. Det är jätteviktigt, tycker jag.
Och de du möter, Anita, för de är ju det också lika viktigt, vad som finns innanför.
Ja, och jo, Det hoppas man ju att de gör. Jo. Då när man träffar människor som man inte känner att man blir dömd för sin utsida utan för sin insida.
Just det. Och man är ju alltid hårdast mot sig själv.
Ja, det är man. Absolut, det håller jag med om.
Alltså vilket bra och viktigt perspektiv du gav här, Anita Olsson i Uppsala. Det här med klimakteriet och när kroppen förändras. Tusen tack för det här.
Tack så mycket. Tack för ett fint program.
Ha det så bra nu. Hej då på dig.
Ja, detsamma. Hej.
Det är många stora internationella stjärnor som gillar att besöka Sverige. Ikväll och imorgon spelar ju Sabrina Carpenter. Och till sommaren kommer Chappell Roan som nyss sjöng Good Luck Babe för oss. Karlavagnen landar i Bollnäs. Hallå Hans Enar.
Ja, god kväll. Hejsan.
Läget?
Jo, det är toppen. Ja. Jag lyssnar på programmet. Det är intressant som vanligt.
Ja, men härligt att höra. Hans, har din kropp förändrats på något vis?
Ja, så nu sen 2 veckor tillbaka så tar jag insulinsprutor mot diabetes, va?
Ah, okej. Okay. Den där medicinen man går ner i vikt av, eller?
Ja, jag var ju tvungen för jag har fått en dietlista. Jag kan ju inte hålla på och dricka läsk och äta sötsaker. Jag har fått en helt ny dietlista nu som jag följer, då.
Okej, okay, dietlista. Hur är det att följa listan då, Hans?
Ja, jag har ju havregrynsgröt och så här och så yoghurt då.
Mm-hmm.
Och så försöker jag med liksom med vegetarisk mat och så här. Men ibland så blir det ju vanlig korvbit och fläsk och så här. Man kan ju undra sig.
Ja, men det är klart.
Ändå, ja, man måste nästan det.
Men hur känns det då för dig att äta så här helt plötsligt?
Ja, jag mår mycket bättre, för jag har gått ner 20 kilo vikt. Alltså. Det kommenterar folk. Folk känner knappt igen mig. Alltså.
Du har gått ner 20 kilo?
Ja, jag har gjort det på de sista 2-3 månaderna. Alltså.
Oj, så kort. Det går undan med de där sprutorna alltså. Och dietlistan.
Ja, jag började väl innan jag började ta injektionerna, så hade jag väl börjat motionera och försökt ändra livsstil. För jag var ju tvungen till det faktiskt.
Du var tvungen, ja. Hur kändes det alldeles i början då när du skulle ge dig på det här?
Ja, jag har alltid tagit promenader och nu tar jag längre. Jag går ju längre promenader nu än jag har gjort tidigare. Jag kan nästan gå en mil på en dag, va?
Wow, hur känns det?
Ja, jätteskönt. Det liksom, märks i kroppen liksom att jag svettas inte. Man är friskare och så är man psykiskt mera gladare. För folk kommenterar liksom att nu har man ju en helt ny garderob, va?
Ja, du har det.
Jag klämmer lite ungdomligt och så här. Och folk tycker jag ser vältränad ut. Och...
Härligt! Vad är det för kläder som ser ungdomliga ut?
Ja, jag har ju liksom så här jeans då, va?
Ja.
Liksom så här lite, jeans då. Och lite, kanske lite ungdomligare kläder då.
Kul att testa lite nya klädstilar så där vid 66 års ålder ju.
Ja. Förutom när jag var ruskigt tjock, va?
Mm.
Då trodde folk att det var 60, jag är 66 år, va? Men folk trodde att jag var närmare 70 år. Liksom. Det var ingen som trodde att jag var under 60 år, inte va?
Okej. Okay.
Men nu har jag hört liksom, ungdomar och folk gissa nu, hur gammal jag är. Jag är 45 någonting. Det är ju bra, va? När man är 66.
Ja, hur mår du då?
Ja, då blir man ju ändå gladare, vet du.
Men såklart.
Det har ju bara positivt. Det är ju negativt att man har diabetes, sjukdom och lite högt blodtryck. Men det kompenserar man ju på annat vis.
Ja, precis. Och hur då?
Ja, jag tror alla som... Det blir ju liksom en morot det här att motionera och äta den här maten. Va? Yoghurt och lite sån här mat som innehåller mindre fett. Det går faktiskt bra. De säger att de första 4 dagarna kan det vara svårt. Men sen går det någon vecka så ställer man in kroppen på det här. Och så psyket, man mår ju mycket bättre, va?
Ja, men såklart man gör.
Ja,
och det är ju verkligen en viktig grej. Alltså att man mår bättre i huvudet av att liksom vara ute och gå på det sättet som du gör ju.
Ja, absolut. Det är toppen. Det är liksom...
Men måste du gå ner så mycket mer nu då, Hans?
Nej, jag satsar inte liksom på att bli smalare. Jag försöker leva den här stilen nu då, va?
Ja, eller hur?
Ja, och det går ju bra att följa det här receptet. Då, liksom, och...
Visst, och de där jeansen, de vill ju fortsätta liksom, att de passar ju.
Ja, de passar perfekt. Och de andra kläderna jag hade förut, liksom, mig. Alldeles för stor, man kan nästan tälta ett par byxor och jackor och så här. De får hänga kvar, man vet inte hur länge det håller heller.
Nej, det
man
vet
kan ju få en återfall liksom. Det är bra att ta fram i garderoben.
Ja, men jag tycker du låter väldigt motiverad ändå.
Ja, jag är väldigt motiverad. Jag är mycket gladare liksom. Folk möter, jag möter leenden och folk är glada och så här och hejar och.
Härligt att höra Hans senare i Bollnäs. Tack för att du var med och berättade om din kroppsförändring som pågår ju nästan.
Ja, det var jättekul. Ja, tack ska du ha.
Ha det bra nu. Hej då på dig.
Tack. Hej, hej.
Vi har fått in lite kommentarer på våra sociala medier också. Marja skriver, med åldern har jag gått upp i vikt. Jag var väldigt smal fram till 30-årsåldern. Sen har det kommit ungefär 1 kilo till om året och jag är nu 70 år. Det är jättesvårt att gå ner i vikt. Jag har varken styrka, vilja eller disciplinen. Kiki Mattsson skriver, kroppen förändrades då man blev gravid. Stå på hårt betonggolv och efter kraschen med bilen. Men livet fortsätter hur som helst, trots skador och mammalivet. Ja, kroppen förändras och det är liksom bara att försöka hänga med både i kropp och själ. Så... Du som lyssnar, du får gärna fylla på om hur din kropp har förändrats. Frågan ligger ute i våra sociala medier eller så ringer du 020 22 10 30. 020 22 10 30. När förändrades din kropp och hur var det? I let it fall. Set fire to the rain med Adele. Och nu ska vi stanna kvar alldeles i stan jag sänder ifrån, nämligen Kalmar. Hallå Anna-Britt Weidsten.
Ja, hej på dig du.
Hej, hur har du det den här sena torsdagskvällen?
Ja, uppriktigt sagt så höll jag på somnen nästan.
Bra att du inte gjorde det.
Nej, ja, jag vaknade illa.
Mycket bra. Du ja. Anna-Britt, kvällens Karlavagnen har vi pratat om när kroppen förändras.
Mm.
Vad har du varit med om?
Ja, jag har varit med om det. Jag råkade ut för en olycka för ungefär ett år sedan.
Mm.
Och det har det blivit att jag har blivit förändrad tycker jag.
Hur då?
Jag kommer inte ihåg. Ja, jag kommer inte ihåg så mycket. Jag slog alltså huvudet i. Jag kanske ska berätta hur det hände också.
Ja, berätta.
Det var precis en sån här dag som har varit idag. Helt underbar dag på morgonen. Och då tänkte jag, nu ska jag hänga ut mina sängkläder. Och så tar jag en dusch under tiden. Och sen ska jag bädda. Men jag kom bara ut på baksidan av huset här som jag bor på. Och skulle gå ut då på altan och hänga upp mina sängkläder. Men jag tappade väl tydligen lakanet på något sätt så att jag trampade på det. Och då blev det en sträckning som gjorde att jag ramlade två trappsteg ner då och slog huvudet i stenen som var där.
Aj, aj, aj.
Och jag trodde att det gjorde fruktansvärt ont. Alltså att jag låg en stund. Det här var vad som jag upplevde i varje fall.
Ja.
Men jag hade så att jag kunde ringa och trycka på en knapp så att säga.
Ja, och få dit en ambulans.
Ja, för att just det, för till sjukvården då så att de skulle skicka någonting.
Ja.
Men och jag åkte in med ambulans och så vidare. Men sen hände någonting häromdagen som gjorde mig lite fundersam faktiskt mer. Därför att jag har fått nu lite. Jag har fått problem med mina ben. Och det var en som skulle komma hit och hjälpa mig på morgonen. Och då säger hon så här till mig att jag träffas förr som. För jag var här. Och såg till dig medan vi väntade på ambulans då så, för ungefär ett år sedan.
Okej.
Okay. Och jag tänkte det här var konstigt. Men och då sa hon, hon var på eftermiddagen, men det kan inte vara möjligt, så jag, för att jag åkte in med detsamma till sjukhuset. Nej, jag hade tydligen legat där kanske upp till 5-6 timmar innan jag vaknade upp. Ja.
Vilken svår grej att få reda på när man bara tror att det har gått ett ögonblick.
Ja, precis. Så att så är det i alla fall.
Men Anna-Britt, hur påverkar det här livet då?
Ja, det påverkade så att jag fick ligga på sjukhuset och sen så det var halva kroppen kan man säga från huvudet och ända ner i tårna som jag hade slagit då på höger sida. Och det har varit jobbigt kan man väl säga det här året. Jag har ramlat flera gånger och har tappat mycket det här med att jag kommer inte ihåg vad det är jag ska säga.
Nej,
alltså, om jag ska säga att jag skulle åka ambulans så kommer jag inte på vad ambulansen heter.
Nej.
Sådär.
Men
och likaså goda vänner som jag känner mycket väl. Jag kommer inte ihåg vad de heter.
Oh. Det är tuffa grejer alltså.
Ja, det tycker jag är väldigt jobbigt faktiskt.
Men gör du någonting särskilt när det känns jobbigt, Anna-Britt, för att så att säga försöka få att känna det bättre, om du förstår vad jag menar? Eller vad gör man liksom?
Ja, vad gör jag? Vet inte vad man gör. Det är ju som det är så att säga. Man skäms ju på något sätt. Därför att så har det inte varit tidigare. Men just att man tappar namnet på goda vänner. Man kommer inte ihåg vad de heter, fast man vet mycket väl vilka det är.
Ah, det är ju...
Så saker och ting. Ja, olika saker till exempel. Jag kommer inte ihåg vad det heter.
Men jag pratade ju med Anita tidigare. Vi konstaterade att man är alltid hårdast mot sig själv. Jag menar, Anna-Britt, de runt omkring dig vet ju att du har ramlat. Så de lär ju ha en viss förståelse för detta, eller?
Nej, men jag förstår att de har inte gjort det alla.
Nej, okej.
Okay. Det är så många som man... Ja, de tror att man lever som vanligt. Och jag lever ju ensam här också, så att det är lite svårt. Ja, såna här saker, hur det kan bli om man inte kan hjälpa till. Och man kan inte hjälpa att det blir på det här sättet heller.
Nej, det är tuffa grejer alltså. Det där med att acceptera att saker och ting förändras. I kroppen, i huvudet. Ja, alla människor går igenom någonting liksom, men det är svårt, är det.
Ja, det är det verkligen. Nej, jag går ju med käpp
och så vidare, för jag har ju väldigt ont i mina knän. Jag har fått tömma vätskor i mina knäskålar.
Anna-Britt Weidsten här, säger jag, eftersom vi bägge två finns i Kalmar. Tack för att du var med och berättade om när din kropp förändrades.
Ja.
Och ta hand om dig nu.
Ja, jag ska försöka med det, hörru du.
Det är bra.
Tack ska du ha för att jag fick säga det här. Men det kan vara bra för andra som kanske har något liknande.
Verkligen.
Att man är inte ensam.
Verkligen. Man är inte ensam. Mm.
Nej, man är inte det.
Hej då, Anna-Britt.
Tack ska du ha.
Tack, tack. Hej då.
Hej, hej.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical. Only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it.
Här är ju Tina Turner med What's Love Got To Do With It. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker var Kim Johansson, digital redaktör Filippa Kolstrup, i sluxen satt Renata och Maria, och jag heter Annika Ilmoni. Nu blir det Vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Peter Sundberg och Lisa Friberg. Så det är bara att fortsätta lyssna på P4. Men nu närmast klockan 12 så ska vi få senaste nytt ifrån Ekoredaktionen.
P4, Sveriges Radio.
Här är Ekot vid midnatt. Det har handlat mycket om backande börser och tullar under dagen. Bland annat har Volvo Cars sagt att företaget kommer att flytta delar av produktionen från Göteborg till USA. Jonas Atenius, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, säger till P4 i Göteborg att han förstår beskedet men är samtidigt lite orolig.
Alltså jag kan förstå att Volvo gör det. Jag har respekt för det. Att de behöver se vad som är bäst för dem i det här läget.
Enligt Volvo Cars vd Håkan Samuelsson så kommer flytten inte att påverka eller minska arbetstillfällena i Göteborg. Jonas Athenius igen.
I grunden är det ett positivt besked att det inte skulle påverka sysselsättningen här.
Om du skulle bedöma ditt orosläge inför framtiden på grund av det här?
Det är klart att man blir väldigt orolig. Vi ser nu hur Trump-regeringens republikanska tullar slår stenhårt och blint också mot världsekonomin i stort. Och så landar det ner också på hemmaplan här hos oss i Göteborg.
Reportrar Julia Hilmersson och Anna Olofsson på P4 Göteborg. EU håller på att göra sig redo att bötfälla Elon Musks sociala medieplattform X på över 10 miljarder kronor. Det uppger New York Times och hänvisar till källor. Anledningen ska vara att X inte gjort tillräckligt för att bekämpa desinformation och olagligt innehåll. EU väntas också kräva att X gör något för att stoppa det. I Eslöv har 4 personer gripits efter att en tonårsflicka stickskadades på en buss vid 8:30 ikväll. Flickan är allvarligt skadad. Bussen stod på en hållplats i närheten av järnvägsstationen när flickan attackerades. Enligt polisen är de 4 som gripits också tonåringar, en flicka och 3 pojkar. De misstänks för mordförsök. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
Med P3
och P4.
Och i studion Peter Sundberg och Lisa Friberg.